Jag surfar in på ufosightingsdaily.com. Där skriver man: med allt vad UFO-bevis heter, alla de platser vi pratar om, alla ögonvittnen, berättelserna och bortföranden, det är en sak de flesta har gemensamt, eller som vi kanske alla har gemensamt. Att vi faktiskt vill möta dem, utomjordingarna. Enligt undersökningar så säger man att personer vill möta utomjordiska varelser. Frågan är, vad gör vi om det faktiskt händer? Välkommen till UFO-podden med mig, Sebastian Krantz. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge. Idéer och spekulationer om utomjordiskt liv har funnits bland oss människor åtminstone sedan antiken. Där atomister ofta talar om en mångfald av världar och livsformer. Det är dock främst i samband med den moderna vetenskapens och astronomins utveckling under 1600-1700-talet som idéerna om utomjordiskt liv börjar bli populära och ta mer plats i vetenskapliga såväl som filosofiska debatter. Den svenska mystikern och vetenskapsmannen Emanuel Swedenborg menade sig exempelvis ha haft kontakt med varelser ifrån andra planeter. Särskilt populära och närvarande blir utomjordingarna dock först under 1800-talet. Här förekommer de ofta i science fiction och i äventyrsberättelser. Och det spekuleras mycket kring liv på månen och Mars. I samband med den moderna UFO-eran, som traditionellt anses ha börjat med Kenneth Arnolds bevittnande av 9 flygande föremål år 1947, slår idén att vi får besök av utomjordiskt intelligent liv igenom i stor skala. Det dröjer inte länge förrän människor över hela världen rapporterar om märkliga farkoster och deras lika märkliga besättningar. Begreppet flygande tefat, som egentligen bygger på en misstolkning av Arnolds redogörelse, hör snart till vardagen. Och i mitten av 1950-talet stiger flera så kallade UFO-profeter eller contactees fram i ljuset. Enligt dessa personer, som snart tilldrog sig stora skaror av anhängare, är utomjordingarna välvilliga och för det mesta även väldigt vackra. I kalla krigets science fiction-filmer presenteras dock en annan bild. Där är utomjordingarna, med vissa undantagsfall, illvilliga. Fram till de första bortföringsrapporterna där Antonio Villas-Boas och Betty och Barney Hill hör till de mest kända tidiga fallen, är det UFO-profeternas bild av de välvilliga rymdbröderna som dominerar. Med Whitley Strieber's personliga redogörelse för hur han kom att bli bortförd av små grå utomjordingar vänder vinden ordentligt. Och berättelserna om kontakt med utomjordiskt liv får allt mer sinistra undertoner. Utomjordingarna är inte längre vare sig vackra eller välvilliga, utan små, ondsinta och groteska. På senare år säger man att de varnar, exempelvis för eventuella kärnvapenkrig, mänsklig girighet, materialism och miljöförstöring. Under 1900-talet har utomjordingar också ofta fått överta Guds roll som skapare. Idéer om hur utomjordingar och inte gudar stigit ner på jorden för att antingen skapa eller transformera mänskligheten. Det vi pratade om i vårt förra avsnitt. I USA finns det en plats vid namn Area S4. De som arbetar där säger sig ha mött hela 56 utomjordiska varelser. Även i Italien, Rocca Pia, så ligger ett slott där man säger att utomjordingar ska ha kommit på besök och pratat med människorna. De ska då ha kallat sig själva för W56, likaså i Area S4. Är det bara ett sammanträffande? Eller har Italien och S4 samarbetat? Nej, troligtvis inte. Det är högst osannolikt om människorna i de olika länderna varken arbetar tillsammans eller känner varandra sedan tidigare. Har W56 varit på besök i Sverige också, kanske? Vi kommer återkomma mer till just UFO:n, såklart. Men vi ska ju också, som vi alltid gör, dela med oss av lite intressant fakta kring rymden, dess ljud och planeterna. För det är ju någonstans där ute, ifrån det tomma intet, som de där varelserna bor. Storleken på universum är okänd. Den kan, som vi har pratat om, vara oändlig. Regionen som är synlig ifrån jorden, alltså det observerbara universumet, är en sfär med en radie på cirka 46 miljarder ljusår. Och det är baserat på var expansionen av rymden har tagit de mest avlägsna objekten som har observerats. Som jämförelse är diametern på en typisk galax 30 000 ljusår. Och det typiska avståndet mellan två närliggande galaxer är 3 miljoner ljusår. Exempelvis är Vintergatan cirka 100 000 ljusår i diameter. Och den närmaste systergalaxen till Vintergatan, Andromeda-galaxen, ligger ungefär 2,5 miljoner ljusår bort. Det finns förmodligen mer än 100 miljarder galaxer i det observerbara universumet. Typiska galaxer innefattar dvärgar med 10 miljoner stjärnor upp till jättar med 1 biljon stjärnor. Alla kretsar kring galaxens masscentrum. Enligt en studie år 2010 av astronomer uppskattas antalet stjärnor i det observerbara universumet vara 300 triljarder stjärnor. Den observerbara materian är spridd homogent, alltså jämnt i hela universum, som medelvärde över sträckor längre än 300 miljoner ljusår. Och vi ska rikta våra öron mot rymden. Många tror att det är helt tyst där ute. Att allt är som ett enda stort vakuum. Men där har ni fel. NASA har flertalet ljudinspelningar där man faktiskt kan lyssna till ljudet av rymden. Och jag föreslår att vi nu använder hörlurar för en så bra lyssnarupplevelse som möjligt. Under tiden så kommer jag beskriva vad det är ni faktiskt hör och dela med mig av intressant fakta om de planeter och platser vi kommer lyssna till. Varsågoda. Jupiter. Jupiter är den femte planeten ifrån solen och är med stor marginal solsystemets största planet. Dess massa är 2,5 gånger så stor som alla de andra planeternas sammanlagda massa. Och planeten är en så kallad gasjätte. Planeten har fått sitt namn efter den största guden inom romerska mytologin, Jupiter. Även om namnet är romerskt så har planeten varit känd under andra namn. Sedan urminnes tider, till exempel Ajak Dias på grekiska. Miranda. Miranda, även Uranus V, är en av Uranus månar Miranda är den minsta och innersta av Uranus fem största månar. Och den har en diameter som är ungefär en sjundedel av vår månes. Och kretsar på ett avstånd på cirka 129 850 kilometer. Miranda är uppkallad efter dottern till hertigen av Milano. Huvudpersonen i William Shakespeares pjäs Stormen. Den upptäcktes 1948 av Gerard Kuiper. Men redan på 1890-talet började William Henry Pickering, som senare upptäckte Saturnus måne, Phoebe, söka efter månen utan att hitta den. Neptunus. Neptunus är den åttonde planeten ifrån solen. Det är en så kallad gasjätte och har fått sitt namn efter havsguden Neptunus i romersk mytologi. Den 24 augusti 2006, då den internationella astronomiska unionen beslutade att Pluto inte längre var en planet, så blev Neptunus den yttersta planeten i solsystemet. Uranus. Det är den sjunde planeten ifrån solen. Uranus är en av solsystemets fyra jätteplaneter. Planetens diameter är ungefär 50 000 kilometer, cirka fyra gånger så stor som jordens. Och massan cirka 4,5 jordmassor. Saturnus är den sjätte planeten ifrån solen och den näst största i solsystemet. Det är en gasjätte, känd sedan förhistorisk tid. Galileo Galilei var den första att observera den genom ett teleskop år 1610. Han såg planeten när ringarnas läge fick planeten att se ut som tre planeter i en klump. Vilket gjorde dåtidens forskare förbryllade. Saturnus har 95 gånger så stor massa som jorden. Och har nio gånger så stor diameter. Jorden, Tellus. Jorden är den tredje planeten ifrån solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet. Jorden är hemvist för alla kända levande varelser, inklusive människan. Tellus och Terra är dess latinska namn. Jorden har en naturlig satellit kallad månen, eller luna på latin. Med flera miljoner arter är jorden den enda himlakropp där man vet att liv existerar. Planeten bildades för 4,54 miljarder år sedan och liv uppstod inom en miljard år. Därefter är det äldsta tecken på liv ett kollager som är 3,8 miljarder år gammalt. Sedan dess har jordens biosfär markant förändrat atmosfären och andra icke-biologiska förhållanden, vilket till exempel tillåtit aerobiska organismer att utvecklas i den syrerika miljön. Ja, det där var några ljudupptagningar ifrån rymden och NASA. Och då undrar ni säkert hur det går till. Om jag förstår allt rätt så har NASA placerat antenner som fångar elektromagnetiska signaler som sedan omvandlas till vibrationer och ljud. Alltså de ljud som planeterna skickar ut i universums mörker. Men nu så ska vi rikta oss åt ett ämne som den här poddens rubrik faktiskt menar, nämligen UFO:n. I ett inlägg på Utomjordiskt i fokus skriver någon: har hört från en del andra människor att det finns både snälla och onda utomjordingar. Nu undrar jag, hur vet man? Någon svarar: dödar de dig, onda. Hjälper de dig, goda. En annan skriver: jag tror att man får använda sin inre känsla, känna in, så där som man gör med människor. Vissa litar man inte riktigt på. Andra har man tillit till på en gång. Att lyssna till sitt hjärta helt enkelt. Men vad tror du? Allagars bortförandet är en del av teorierna som berör UFO:n och bortföranden. Incidenten utspelades den 20 augusti 1976 när fyra män i 20-årsåldern, Jack Weiner och hans tvillingbror Jim, Chuck Ruck och deras guide Charlie Foltz gav sig ut på en campingresa i vildmarkerna kring Allagash, Maine. Männens berättelse är som följer. Den första dagen fortlöpte utan några incidenter. Under deras andra natt däremot noterade de ett ljus, inte långt ifrån deras campingplats. De avfärdade det först som en helikopter eller en väderballong. Men senare upptäckte de att det visade en märklig kvalitet av ljus. Plötsligt imploderade objektet och försvann. Den följande dagen, precis som den första, rullade på utan incidenter. Då deras fiskelycka inte var den bästa så bestämde de sig för att försöka fiska på natten. Så den 20 augusti slog de läger på stranden vid Eagle Lake. Vid mörkrets inbrott gjorde de upp en lägereld, vilket de förväntade sig skulle brinna ett flertal timmar. Det var tänkt att användas som en fyr för deras campingställe under tiden som de var ute på sjön. Därefter gav de sig ut i en kanot. En kort stund senare noterade Ruck att det klara ljus de hade sett två nätter tidigare på avstånd ovanför trädtopparna. Han uppmärksammade de andra männen på att ljuset var där. De tittade spänt på objektet och märkte att det såg ut att vara mycket större den här gången och gav inte ifrån sig något ljud. Foltz grabbade tag i en ficklampa och började ljussignalera ett SOS. Plötsligt så sköt ut en klar ljusstråle ifrån undersidan av farkosten och den kom snabbt i riktning mot dem. Alla män förutom Rack började paddla tillbaka mot stranden. Han verkade hänförd av objektet medan det knappade in på dem. Med ens var både kanoten och de fyra männen omslutna av ljuset. Och det nästa som männen kommer ihåg är att de är tillbaka på stranden vid sitt campingställe. De stod vid kanten av vattnet och stirrade blankt på farkosten, vilken svävade endast några dussintals meter ifrån dem. Efter att de observerat den i åtskilliga minuter imploderade plötsligt farkosten ännu en gång, precis som den hade gjort de två föregående nätterna. Och den syntes sedan över trädtopparna på den andra sidan av sjön. Efter det sköt den som ett skott rakt upp i luften. Männen kände sig alldeles utmattade och beslutade sig för att sova på natten. Den stora brasan de hade tänt enbart minuter tidigare var nu en hög av bränt glöd. De somnade utan att samtala om den nyligen inträffade ovanliga händelse som just ägt rum. Nästa morgon pratade de ytterst lite om incidenten och packade upp sina tillhörigheter för att flytta till ett nytt campingområde. Det skulle gå 12 år innan händelsen började spela en nyckelroll i männens liv. Tvillingarna Jack och Jim började plötsligt ha mardrömmar om att de befann sig i ett medicinskt undersökningsrum. De drömde även om egendomliga varelser med stora huvuden och stora svarta ögon. Tvillingarna fick en chock när de berättade om sina mardrömmar för Chuck Ruck och Charlie Foltz. Och då fick reda på att de också hade liknande mardrömmar. Under separata genomförda hypnotiska regressioner mindes männen hur de blev bortförda ifrån kanoten och var ombord på farkosten de hade sett vid Eagle Lake. Då de var ombord utsattes de för olika tester såsom urin, blod och sädes- och hudprover. Varelserna informerade männen telepatiskt under dessa tester om att de skulle samarbeta, att de inte skulle komma till skada. Alla männen beskrev att varelserna påminde om stora insekter med insektsliknande ögon. De har genom åren beskrivit upplevelsen med hjälp av konstverk och genom framträdanden i tv- och radioprogram. De har likaså haft åtskilliga, flera märkliga upplevelser som de tror korrelerar med incidenten i Allagash. Foltz beskriver att han ibland hör viskningar, men att han är oförmögen att kunna urskilja några ord. Han tror också att han kan ha blivit bortförd en andra gång. Han beskrev 1994 hur han hade en konstig dröm i vilken han vandrade genom en lång korridor. Egendomligt nog hade plötsligt en mur täckt av murgröna utanför hans hus fått en rund fläck. Jack Weiner har förklarat att han var efter tiden har gått har sett märkliga ljus på himlen nära sitt hus. Allagash-bortförandena blev ökänt som det första väldokumenterade multibortförandet. Raymond E. Fowler har skrivit en bok, The Allagash Abductions, vilken dokumenterar incidenten. Händelsen blev även dramatiserad i ett avsnitt av tv-programmet Unsolved Mysteries. Men hävdar in till dags dato att deras upplevelse i själva verket var verklig och inte en bluff. Och det var allt i det här avsnittet av UFO-podden med mig, Sebastian Krantz. Ni hittar oss på vår Facebook-sida UFO-podden. Och där kan ni också skicka in om ni har berättelser eller upplevelser som ni vill dela med er av. Annars så hörs vi igen nästa vecka. Tills dess så kan ni lyssna på våra andra poddar, eller mina andra poddar, som även finns i Radio Play-appen. Svenska mordhistorier, Paranormalia och Sagostunden. Tack för att ni har lyssnat.